Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. ADHD for Smart Ass Women av Tracy Otsuka är en fackbok inom självhjälp och psykisk hälsa med tydligt fokus på kvinnor med ADHD. Boken vill förskjuta samtalet från brist och problem till styrkor, möjligheter och självförståelse. Utgångspunkten är att många kvinnor med ADHD inte känner igen sig i den klassiska, mansdominerade bilden av diagnosen och därför blir förbisedda, feldiagnostiserade eller diagnostiserade sent. Otsuka skriver som både coach och person med egen erfarenhet av ADHD och hon kombinerar ett bekräftande tonfall med praktiska verktyg för vardagen. Istället för att beskriva ADHD som något som bara måste hanteras visar hon hur olika drag kan förstås som resurser när de sätts i rätt sammanhang. Boken riktar sig främst till smarta, högpresterande kvinnor som vill förstå varför de känner sig annorlunda och hur de kan bygga ett liv som fungerar bättre med hjärnan de faktiskt har. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en kvinnlig ADHD-bild som länge har blivit osedd. En av bokens viktigaste poänger är att ADHD ofta visar sig annorlunda hos kvinnor än i den bild som länge dominerat forskning och vård. Otsuka betonar att många kvinnor inte passar in i den stereotyp som bygger på hyperaktivitet och tydlig impulsivitet, utan snarare lever med upptäckt uppmärksamhet, inre stress, glömska, överbelastning och skam. Det gör att de lätt missförstås som oorganiserade, känsliga eller otillräckliga, när det i själva verket handlar om ett neurodivergent sätt att fungera. Boken förklarar därmed inte bara diagnosen, utan också varför så många kvinnor får sina insikter sent i livet. Ofta först när ett barn eller en partner utreds. Denna omramning är central eftersom den ger läsaren ett språk för erfarenheter som tidigare har saknat sammanhang. I en svensk kontext, där många kvinnor fortfarande beskriver år av kämpande innan de blir tagna på allvar, blir den här delen särskilt relevant som en kritisk läsning av hur normer formar förståelsen av psykisk hälsa. För det andra, styrkebaserat perspektiv istället för bristtänkande. Bokens mest utmärkande idé är att ADHD inte bara ska förstås som ett problem som måste korrigeras, utan som en hjärna med specifika förmågor som kan användas strategiskt. Otsuka lyfter återkommande fram kreativitet, djup empati, intensitet och förmågan till starkt fokus när något verkligen engagerar. Det är inte fråga om att förneka svårigheter, utan om att väga låta svårigheterna definiera hela personen. Den styrkebaserade modellen är viktig eftersom många kvinnor med ADHD har levt länge med självkritik och jämförelse som undergräver självbilden. När boken flyttar uppmärksamheten från vad läsaren misslyckas med till vad hon redan gör ovanligt bra, blir identiteten mer nyanserad och mindre skamtyngd. Det här är också en pedagogisk poäng eftersom förändring ofta blir mer hållbar när den utgår från styrkor som faktiskt finns, inte från idealiserade standarder. För läsaren blir resultatet ett mer realistiskt självledarskap där man bygger livsstrategier runt naturliga resurser istället för att hela tiden försöka vara någon annan. För det tredje, praktiska system för att minska kaos och överväldigande. Även om boken har en tydlig bekräftande ton är den inte bara idédriven. Den är också praktisk. Otsuka presenterar olika system och arbetsmetoder som ska hjälpa kvinnor att omsätta självinsikt i vardaglig struktur, bland annat hennes choreography och AOK. Everyday planering. Poängen med sådana verktyg är inte att skapa perfekt ordning, utan att minska friktionen mellan intention och handling. För många med ADHD är problemet inte brist på vilja, utan att vanliga planeringsmodeller kräver mer konsekvent exekutiv funktion än vad som är realistiskt. Därför blir anpassade rutiner, tydliga prioriteringar och enkla beslutssystem avgörande. Boken visar att struktur fungerar bäst när den är tillräckligt enkel, visuell och återkommande för att avlasta minne och stress. Det är ett viktigt bidrag eftersom många populära böcker om produktivitet bygger på samma metoder för alla, medan Otsuka utgår från hur en ADHD-hjärna faktiskt fungerar. Resultatet är en mer användbar vardagslogik, särskilt för läsare som har provat många system utan att de har hållit över tid. För det fjärde, sänd diagnos. Självtvivel och vägen till omtolkning. Boken ägnar stor uppmärksamhet åt den emotionella kostnaden av att leva länge utan rätt förståelse för sin hjärna. Många kvinnor med ADHD bär på en historia av att känna sig lata, slarviga, för känsliga eller kroniskt bakom, trots att de i själva verket har försökt anpassa sig till krav som inte varit byggda för dem. Otsuka visar hur en sänd diagnos kan bli en vändpunkt eftersom den inte bara ger en etikett utan en ny tolkning av hela livsmönstret. När tidigare misslyckanden får en neuropsykologisk förklaring minskar skammen och det blir lättare att se att problemen inte alltid handlade om personligt misslyckande. Detta är en viktig analytisk dimension i boken eftersom självförståelse här fungerar som en form av omstrukturering av identitet. Samtidigt finns en tydlig samhällskritik eftersom kvinnor ofta socialiseras till att dölja svårigheter och fortsätta prestera även när de är överbelastade. Boken argumenterar därför indirekt för ett mer upplyst bemötande där tidig igenkänning och bättre stöd kan minska många år av onödigt självtvivel. Slutligen, en bok som fungerar som både validation och vägledning, ADHD for Smartass Women, skiljer sig från många andra böcker i genren genom att den kombinerar empati, humor och konkret metodik utan att fastna i ren bekännelse eller enbart i teorier. Den är skriven för en mycket tydlig läsare, kvinnor med ADHD eller misstanke om ADHD. Men den har också bredare värde för anhöriga, vårdpersonal, coacher och andra som vill förstå varför kvinnors symptom ofta ser annorlunda ut. Bokens styrka ligger i att den både bekräftar och instruerar. Den säger i praktiken, du är inte trasig, men du behöver sannolikt andra verktyg än de standardlösningar som ofta rekommenderas. För läsare som redan har läst mer klassiska ADHD-böcker kan Otsukes bok därför kännas ovanligt träffsäker eftersom den inte bara beskriver svårigheter, utan också visar hur man kan leva med dem på ett mer friktionsfritt sätt. I en genre där många titlar upprepar samma symptomlistor erbjuder den här boken ett mer identitetsnära och vardagsnära perspektiv, vilket är en stor del av dess genomslag och särprägel. Sammanfattningsvis, ADHD for Smart Ass Women passar bäst för kvinnor som känner igen sig sen upptäckt ADHD. Långvarigt självtvivel, stark känslighet, överväldigande vardag eller en känsla av att aldrig riktigt ha passat in i den gängse bilden av diagnosen. Den är också värdefull för läsare som vill förstå ADHD ur ett mer nyanserat och mindre stigmatiserande perspektiv. Det praktiska värdet ligger i att boken inte stannar vid igenkänning utan erbjuder ett språk för självförståelse och flera ramverk för att bygga bättre rutiner. Det intellektuella värdet ligger i att den ifrågasätter den manligt kodade normen inom ADHD-förståelsen och visar hur mycket som går förlorat när kvinnors erfarenheter inte tas på allvar. Jämfört med många andra böcker i samma kategori är den mindre klinisk och mer identitetsbyggande, samtidigt som den är mer konkret än många allmänna självhjälpsböcker. Det gör den särskilt användbar för läsare som vill gå från förklaring till förändring utan att förlora känslan av att deras egen hjärna faktiskt kan vara en källa till styrka. Om du vill stödja Tracy Otsuka, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!